side story. Varje världshistorisk händelse har vad man brukar kalla en inside story. Det betyder någonting som världspressen inte skriver om eftersom man inte känner till det. Vi ska återkomma till det lite senare. Texten som Stina läste, det är hämtat från Jesaja. De orden är ungefär 2700 år gamla. Jesaja var en profet i Judarike efter att Israel och Juda hade delats. Han var rådgivare vid hovet och fick råd till kungar. Han levde i en väldigt turbulent tid politiskt sett och på en väldigt orolig plats. Det finns många beröringspunkter med den här texten och med hans liv och med vår tid och med den här platsen. Damaskus intogs av assyrierna under hans levnad. Och soldaterna, de till och med bankade på Jerusalems stadsport. Men tack vare Jesajas råd till kungen skonades staden den gången, men senare intogs den och templet förstördes ju. Och som i alla krig så finns det fruktansvärda skildringar och berättelser om hur det var i den regionen då. De övergrepp som skedde mot folk på den tiden, precis som det gör idag. Precis som vi idag hör talas om övergrepp som sker i Syrien eller i Afghanistan eller i Somalia eller på andra delar av världen. Det folk som vandrar i mörker. Ja, den här världen är ju på många sätt mörk. Det är en instabil värld vi lever i. Vem kan bringa ordning och ge stabilitet? Vem kan ge framtidstro och hopp? När Trump höll sitt tacktal när han hade vunnit valet som USAs president, då sa han så här. Det är min översättning. Det finns fantastisk potential i detta landet. Varje man och varje kvinna kommer nu få möjlighet att nå sin fulla potential. De glömda männen och kvinnorna i vårt land kommer inte längre vara glömda. Och jag satt hemma i min fåtölj och jag tänkte, han presenterar sig som en frälsare. Varje man och varje kvinna ska nu nå sin fulla potential. Ja, Trump, Putin, Erdogan, de som är makten i den världsmakten nu idag. De tror alla att de är ljuset i mörkret för sitt land. De tänker att de kan bringa ordning i saker och ting. De tror ju också att de ska kunna styra upp situationen i Syrien med hjälp av militär makt. Och vi människor, vi sätter vårt hopp till olika ledare. Vi sätter vårt hopp till Obama kanske, eller Löfven, eller Ban Ki-moon i FN. Hoppas att någon ska kunna göra någonting åt situationen i världen. Men det verkar som att inte ens the good guy i världen kan göra så att det blir förändring på djupet. Det verkar inte som att det är någon som kan liksom förändra bestående. Alla goda politiska krafter ska vi såklart stödja. Och alla destruktiva makter måste vi som kyrka kritisera. Men vem kan förändra på djupet? Vem kan ändra så att det består? Vem kan ge en bestående förändring? Jesaja, han såg något som skulle komma i det som för honom var framtiden. Ett ljus som lyser upp mörkret. Ty ett barn har fötts, en son blir oss given. Och han beskriver i texten som Stina läste hur mörker och strid byts mot ljus och glädje och jubel. Oket som tyngde och förtryckarens piska bryts sönder. Manteln som har fläckats av blod, den eldas upp. Fredens välsignelser kommer. Och när han ser att det här ska ske, då är det inte en diffus kraft eller makt som kommer och gör det här, utan han ser en person som kommer och gör detta. När Matteus, som är författare till den första boken i Nya testamentet, när han ser på sin samtid, så inser han att han lever i det som var framtid för Jesaja. Den här profetian, den ser han, den slår in. Han förstår att det är Jesus som är den fredsförste som Jesaja såg skulle komma i framtiden. Ungefär 700 år senare så läser Matteus den texten och ser att det är Jesus som är den här personen. Och han skriver så här i Matteus 4. Han, Jesus, lämnade Nasaret och slog sig ner i Kafarnaum som ligger vid sjön, i Sebulons och Naftalis land, för att det som sagt genom profeten Jesaja skulle uppfyllas. Sebulons land och Naftalis land, ner mot sjön på andra sidan Jordan, hedningarnas Galileen. Folket som bor i mörkret har sett ett stort ljus, och för dem som bor i dödens land och skugga har ljuset gått upp. Han såg att det är nu det händer. Det är Jesus som är uppfyllelsen av de här profetorden. Och i ljuset av Matteus tolkning så kan ju vi också se att det är så. Jesaja presenterar den här personen med fyra namn. Allvis härskare, gudomlig hjälte, evig fader och fredsförste. Den som kommer är alltså en härskare, en hjälte, en fader och en furste. Någon som har makt och kraft. Men han beskriver också vilken typ av härskare och furste och fader det är som kommer. Allvis härskare. Ja, för att återgå till Trump. När han nu ska bli president i USA. Då har det varit mycket skriverier om vilka han väljer som ska få vara i hans närmsta team. Vilka ska få bli hans rådgivare. Vilka ska få vara med att styra hur det blir framåt, vilken politik det blir. Och varje mänsklig ledare behöver rådgivare. Behöver andra att liksom fråga om råd. Men Jesus behöver inga rådgivare. Han är allvis. Han har all vishet. Han levde och lever i full gemenskap med Gud, Fadern och den helige Ande. Han förstår Guds vilja perfekt. Han behöver inte fråga någon om råd. I 1917 års översättning så sägs det här ordet som är på hebreiska i grunden. Då översätter man istället till underbar i råd. Jag tycker det är ett väldigt vackert uttryck. Han är underbar i råd. En del engelska översättningar skriver wonderful counselor. Någon som har makt att göra under och som är underbar i råd. Vi kan få fråga honom om råd. Vi kan be att han ska få leda oss i olika situationer som vi befinner oss i. När vi varje söndag tänder ljus på ljusbäraren så ber vi att han som är världens ljus ska lysa in i vårt mörker. Det som är mörkt för oss ber vi att han ska lysa upp. Och vi kan göra det som en bönehandling och inbjuda honom till att liksom leda oss. Och vi kan få träna oss i att se hans ledning i våra liv. Vi kan få träna oss i att känna igen hans röst. När vi samtalar med honom om våra bekymmer. Vi får vända oss till honom direkt för att fråga om hur vi ska välja och vilken väg vi ska gå i livet. Han är underbar i råd. En allvis härskare. Han är också en gudomlig hjälte. Gudomlig hjälte. Det finns ju en del hjältar genom historien. Jag vet inte vem du tänker på om du ska tänka någon hjälte. I historien. Jag tänker på typ Moder Teresa och Martin Luther King och såna här som ju var goda hjältar och förebilder. Men Jesaja presenterar här en gudomlig hjälte. Jesus är helt unik ju att unik i att vara gudomlig hjälte. Han var 100% människa och 100% Gud. Hans död på korset och hans uppståndelse från de döda är det som på djupet förändrar den här världen. Ingen annan kan frälsa som Jesus kan. Ingen annan religiös ledare, ingen annan politisk ledare kan göra det som Jesus kan göra. Han vann seger över döden. Han är unik om att vara en frälsare. Andra kan tro sig om att vara en frälsare. Att kunna se varje människas fulla potential. Och kunna gripa in i en människas liv. Men det är bara Jesus Kristus som är världens frälsare. Han är en gudomlig hjälte. Han beskrivs ju också som evig fader i den här texten. Under Jesajas dagar så var de flesta kungar och härskare. De var också förtryckare. Oket var tungt. Det var med piskan man fick folket dit man ville. Men Jesaja beskriver befriaren här som en fader. Som en evig fader som bryter sönder piskan. Jesus han kallar människor till att följa honom med dessa ord i Matteus 11. Kom till mig alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig som har ett milt och ödmjukt hjärta. Så ska ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt. Ibland kliver en mänsklig ledare fram och blir vad vi kallar för en landsfader. Någon som vi tänker inger trygghet och stabilitet. För en tid. Varje människa och varje ledare har en utmätt tid. Om det är en god ledare eller om det är en fruktansvärt ledare så är det ändå en begränsad tid som den finns vid makten. Så här står det i psalm 146. Lita aldrig på mäktiga män, människor som ingen hjälp kan ge. De ger upp andan och blir jord igen. Då går deras planer om intet. Befriaren som Jesaja presenterar regerar inte för en begränsad tid. Han är evig. Gud påverkas inte av tiden. Han är alltid densamme. Han åldras inte. Han behöver inte mogna och lära sig saker. Nej, han är evig. I Hebreerbrevet står det: Jesus Kristus är densamme igår, idag och i evighet. Och fortsättningen på psalm 146 den är så här: lycklig den som har sitt stöd i Jakobs Gud och sätter sitt hopp till Herren sin Gud. Han som har gjort himmel och jord och hav och allt vad som finns i det. Han sviker aldrig sina löften. Evig fader. Det fjärde och sista titeln som den här befriaren får, det är freds första. Jesus bygger inte sitt rike på makt, våld eller tvång eller hot. Han är fredens första. Han kommer med frid och fred. Ordet för fred på hebreiska är shalom. Och det innefattar så mycket mer än bara avsaknad av strid. Shalom, det betyder helhet och fullkomlighet. Hälsa, välgång, frid och fred. Och när vi varje söndag önskar varandra Guds frid, då är det här vi önskar varandra. Jag önskar att ditt liv ska vara helt och fullkomligt, fritt från konflikter och strid. Jag önskar dig hälsa till din kropp och till din själ. Jag önskar dig inre vila och harmoni. Och jag önskar att vi ska ha en god relation. Jag önskar dig Guds frid. Jag tänker att önska någon Guds frid, det är verkligen bland det finaste man kan göra. Och det får vi göra till varandra varje söndag här. Guds frid. Fredsfursten. Men det här då, kan Jesus verkligen förändra den här världen? Är inte det här fint för var och en, liksom lite inuti sådär? Kan han verkligen på riktigt förändra världen så som den ser ut idag. Ja, låt mig berätta om Nagaland som är en provins i nordöstra Indien. Jag ska se om vi har en bild här. På 1800-talet så var de som bodde i Nagaland huvudjägare. Det fanns 16 stammar som stred mot varandra. Och det var väldigt ärofyllt att hugga huvudet av någon från en annan stam och samla på dem skallarna. Liksom. Men sen kom det brittiska imperiet. Och med dem kom de första missionärerna. Och de kom med evangelium och de nådde en liten, liten del av folket i Nagaland. När britterna överlämnade administrationen av området till Indien så bröt helvetet lös. Indien ville stärka greppet om Nagaland och de mötte motstånd. Den indiska armén tågade in i området och en period av fruktansvärd mänsklig slakt och övergrepp tog vid. Alla missionärer var tvungna att lämna landet. Och de få kristna som fanns, de började ropa desperat till Gud. 1953 så bröt sedan en väckelse ut i det här området. Det skakade och förändrade Nagaland i grunden. Det berörde varenda by i det här landet. Det fanns otaliga berättelser om under och tecken och mirakel som visade på hur Gud bara kom som en våg över hela landet. Under perioden 1953 till 1974 så ökade antalet kristna från 3% till 60%. Fattar ni? 3% och på mindre än 20 år är 60% av alla som bor i landet kristna. Idag är 75% av alla som bor i landet baptister. Det finns en baptistkyrka i varenda liten by. Och räknar man med övriga kyrkor, vilket man givetvis ska göra. Men det var lite roligt eftersom vi är baptister att det var så många baptister. Så räknar man med att 90% i landet är kristna. 90%. Och Nagaland Baptist Church Council hade en avgörande roll för fredsavtalet med Indien 1972. De spelar en avgörande roll. Låt mig också berätta om Colombia. Årets Nobelpristagare, fredspristagare, är ju Colombias president, Juan Manuel Santos. Han leder ett land som har haft inbördeskrig över 50 år. Det är FARC-gerillan som strider mot regeringstrupper. Och Colombia har blivit ökänt för droghandel och kidnappningar. Colombias fängelse är överfulla av människor som döms för mord, knarkhandel och kidnappningar. Och på 80-talet så fanns det ett välkänt fängelse, eller finns fortfarande kvar, som heter Bella Vista i staden Medellin som ligger nord upp i Colombia. Det här var känt som ett av de farligaste fängelserna i världen. Det var byggt för 1500 människor och det var intagna ungefär 7000. Idag är det fortfarande 8000 interner i ett fängelse som var byggt för bara 1500. Det skedde mellan 350 och 700 mord varje år i det här fängelset. Men så en dag kom en ung man dit som själv hade varit i kriminalitet och ställde sig inne, bad att få komma in i fängelset och ställde sig på fängelsegården och började läsa Bibeln för de som var intagna där. Och de ville inte alls ha honom där, så de kastade påsar med avföring på honom. Men han kom tillbaka och han kom tillbaka och ställde sig och läste Bibeln. Och en dag så är det en av ledarna i fängelset som kommer fram och frågar: vem är du egentligen? Och så började de samtala. Och där började väckelsen i Colombias fängelse. Under några år så blev 20 000 interner kristna. Och man har fortsatt med den här missionen på Colombias fängelse. Förra året kunde man gå en kurs i kristen tro där man läste Markus evangeliet tillsammans. Och då förde man noga statistik över på många olika fängelser i Colombia. Vilka som tog emot Jesus i slutet av kursen. Det var över 12 500 som tog emot Jesus som sin frälsare och herre när den här kursen var slut förra året. När det här startade så blev också fängelsedirektören i Bella Vista kristen. Och han såg ju vilken förändring och vilken kraft det var i det här. Så de som var mest hängivna, de flyttade han till andra fängelser. Och så spreds det här som en löpeld över Colombias fängelser. Jag kan se nästa bild där. Och mord, i det här fängelset där det förut var, mellan 350 och 700 mord per år, är idag nere på cirka ett mord per år. I höstas så skrev både FARC-gerillan och regeringen i Colombia för första gången på ett fredsavtal. Det är en unik och en historisk händelse. Och det är en skör fred och mycket arbete återstår. Men det är en början. Och så här skriver Johan Kandelin, en finsk präst som har varit rådgivare åt flera ledare i världen. Och som reser runt liksom, till olika oroshärdar i världen och kollar liksom hur kyrkan har det på de platserna. Han kallar sig för människorättssändebud. Han säger så här. Varje världshistorisk händelse har vad man brukar kalla en inside story. Det betyder någonting som världspressen inte skriver om eftersom man inte känner till det. En sådan sak när det gäller årets fredspris är den roll som det kristna budskapet har spelat. Och han fortsätter att berätta att han har en samarbetspartner som fått vara med och dela det kristna budskapet med flera av ledarna i FARC-gerillan. Flera av dem berättade för mig vid mitt besök på Kuba att de aldrig skulle ha undertecknat fredsavtalet om de inte först hade förstått sin egen synd och skuld och fått förlåtelse av Gud. The inside story. Den som världspressen inte skriver om, för man känner inte till den. Jag hade hört flera av de här berättelserna på olika håll. Jag hade också hört berättelserna om favelerna i Brasilien och alla pingstvänner som finns där. Och hur det enda vägen ut ur kriminalitet, det är att bli fotbollsproffs eller att bli kristen pingstvän i Brasilien. Hur det kallas för Brasiliens största avgiftningscentral. Jag hade hört de här olika berättelserna, men det var ganska svårt att googla fram dem. Det är inte det första som skrivs. Men det är det viktigaste som sker i världen. Guds historia, den skrivs inte av världspressen, men den bärs av oss som är hans folk genom historien. Och så har det varit genom hela kyrkans historia. Så löper den parallellt med den historia som världen dokumenterar. Men the inside story, det är att det är Jesus som förändrar på djupet. Det är Jesus som förvandlar inifrån och ut. Andra makthavare, de kan försöka förändra läget i världen utifrån. Genom militär makt eller genom olika sanktioner eller på olika sätt. Men det är bara Jesus som kan förändra inifrån och ut. Det är bara Jesus som kan förändra människors liv inifrån. Och det i sin tur kan förändra hela områden, hela länder. Det har kraft att förändra hela världen. Jesus, han är svaret för vår värld idag. Han har makt att göra under än idag. Så sjöng ungdomskörerna på 80-talet. Men det är fortfarande sant. Jesus är den som kan förändra den här världen. Och varje människa inifrån och ut. Guds rike börjar redan här och nu. Det är inte fullkomligt nu. Det är bristfälligt för vi lever i en trasig värld. Och när man skrapar på de här berättelserna, då hittar man också det. Man ser att kyrkan är trasig och det händer massa saker som inte är bra också. Men en dag så kommer Guds rike komma helt och fullt. Men redan idag så är Guds rike nära. Redan idag så är han här med sitt rike. Och när vi tänder ljusen, när vi en liten skara människor firar första advent i Johanneskyrkan, då är det ett trotsigt tecken i en mörk värld. Och vi tänder ljusen och vi säger uppmuntrande till varandra: Jesus Kristus är världens ljus. Det är han som kan förändra den här världen på djupet. Och därför behöver inte vi vara rädda när världen är mörk och orolig, när vi inte vet hur det ska gå. För vi tillhör Guds rike. Vi får vandra tillsammans med honom i en mörk värld. Han kan förändra inifrån och ut. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Det ljuset, det är Jesus Kristus. Låt oss be. Ja, tack Jesus för att du är världens ljus. Tack för att vi får ta del av the inside story. Tack att vi får vara del av ditt rikes historia i världen. Tack för alla människor som varje dag väljer att följa dig. Tack för alla människor runt om i världen som får förvandlade liv för att du ger det. Inte i egen kraft som rycker sig upp, utan för att du förvandlar motiv och längtan och handlingar. Tack för att du helige ande vill leda oss och forma våra liv. Tack för att vi får blicka upp mot ditt ljus och finna tröst och hopp i att du är världens ljus. Fyll oss med tro och med hopp och med tröst i en mörk värld, Herre. När vi nu får fira advent. När vi nu får tända ljusen, så låt det få fylla oss med hopp och tröst och mod, Herre. Jag ber så i ditt namn. Amen.